Här börjar Den nödvändiga lögnen av Barbara Cartland, översatt av Våge Andersson, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1870. Den fjärde hertigen av Tregaron, Murdoch Proteus Edmund Garron, låg för döden. Det stora slottet var tyst, tjänstefolket gick på tå och överallt anades den dämpade stämning som föregår döden. Han tar lång tid på sig, sa en livréklädd betjänt till en annan, där de väntade i den väldiga gotiska hallen på vagnarna som oavbrutet fortsatte att anlända. Det är de där doktorerna, svarade den andra. Om man är fattig tar de koll på en illa kvickt, men om man är rik ser de till att man andas så länge som möjligt för att de ska få ut sina feta arvoden. Den första betjänten kvävde ett flin och försjönk sedan i tystnad när butlern, gråhårig och värdig, kom gående mot ytterdörren. Han måste ha sett en vagn komma längs den långa uppfartsvägen kantad av ekar. De två betjänterna skyndade nerför stentrappan till vagnsdörren och deras platser intogs av två andra i pudrade peruker och Garrons livré i rött och guld. Butlern stod i dörröppningen och såg änkemarkisinnan av Humber stiga ner från sin vagn. Han tänkte att det inte var ägnat att förvåna att hertigen, efter det tygelösa och utsvävande liv han fört, skulle komma att dö i den jämförelsevis tidiga åldern av 58 år. Änkemarkisinnan gick sakta och värdigt, med drottninglik hållning uppför trappan och in i hallen. God afton, Dawson. God afton, milady, svarade butlern med en bugning. Som ers nåd vet är detta en sorgens dag för oss alla. Jag går genast upp till hans nåd, svarade änkemarkisinnan. Ni behöver inte ledsaga mig, Dawson. Jag förmodar att ni har låtit skicka efter Mr. Justin? Ja, milady. Jag har underrättats om att en kurir avreste till Frankrike igår morse. Frankrike? Det var ingen fråga utan ett utrop. Och änkemarkisinnan snörpte ogillande på munnen medan hon sakta började gå upp för stora trappan med dess stenhuggeriarbeten och heraldiska djur, vart och ett med en sköld. Där uppe i det stora sovrummet, som en gång hade varit konungars sängkammare, låg den fjärde hertigen med slutna ögon utan att fästa någon uppmärksamhet vid huskaplanens hesa röst när denne bad för honom. På andra sidan sängen satt hertigens ogifta syster Lady Alice Garron i en stol. På grund av reumatism var hon oförmögen att falla på knä, och för övrigt tänkte hon en smula cyniskt att förmodligen skulle varken Gud eller brodern visa gesten någon större uppskattning. Tre läkare stod en smula tafatta i bortre änden av rummet och samtalade sinsemellan med viskande röster. De hade gjort sitt bästa för att förlänga sin patients liv, men när han fick lunginflammation hade de förstått att ingenting, i varje fall inte deras begränsade kunskaper, skulle kunna rädda honom. Dörren öppnades och änkemarkisinnan kom in, likt ett skepp för fulla segel. Hon gick bort till sin brors säng och när hon närmade sig reste sig huskaplanen hastigt och gled in i bakgrunden. Änkemarkisinnan böjde sig över sängen och la en hand på sin brors. Hör du mig, Murdoch? Frågade hon. Hertigen öppnade ögonen mycket långsamt. Jag är här, sa hon, och jag är glad över att du fortfarande lever. Hertigens tunna läppar formade ett lätt retsamt leende.
Du har alltid velat vara med om dödsstöten, Muriel.
Änkemarkisinnan stelnade till som om hon blivit harmsen över anklagelsen. Sedan, innan hon hunnit svara, sa hertigen med en röst som tycktes kippa efter luft. Var är Justin? Vad jag har förstått lät man skicka efter honom igår, svarade änkemarkisinnan. Jag tycker det är synnerligen försumligt att det inte gjordes tidigare. Medan hon talade tittade hon stint på sin syster på andra sidan sängen. Och det var uppenbart att Lady Alice skulle ha svarat om inte hertigen hade fortsatt med samma